Vänta här, Olle, jag ska hitta det sms som skickades till, eller var det kanske på Instagram DM, från en lyssnare, en kvinnlig lyssnare, som skriver så här: "Hej Emanuel, vill bara säga att jag gladeligen stöttar Mediepodden ekonomiskt, men kan ni snälla sluta er kukmätartävling om vem som haft rätt eller fel? I alla fall testa att krädda den andra för tidig rätt förutsägelse och sluta kräva den andra på en ursäkt till nationen när den är tippa fel. Snälla, handhjärta."
Ja, tar du till det här, Emanuel?
Ja, jag skrev duly noted, skrev jag, med en liten sån honör-smiley tillbaka. Jag tar till mig, men vet du vad jag tänkte på, att det här är när två grabbar poddar och får feedback från andra grabbar. Det är vad som händer då. Det blir så här. Vi behöver den här typen av luktsalt ibland, tror jag. Mm. Att så här kan vi inte hålla på. När jag ser det, lika mycket som jag har kunnat skrocka och vi har förstärkt varandras roller i att hålla på och dissa varandra, så kan jag också med den här blicken då förstå hur fruktansvärt grabbigt det kanske kan bli ibland, Olle, när vi håller på så här.
Ja, jag tycker ju, det är ju framförallt du som håller på.
Herregud, okej.
Okay, jag är ju en mjuk, jag är
stopp.
En mjuk kille.
Vi skulle sluta.
Ja, ja. Okay. Jag ska också försöka anstränga, så får vi se om det hjälper.
Vi försöker. Du lyssnar på Mediepodden. Jag heter Emanuel Karlsten.
Och jag heter Olle Ribom. Och i veckans avsnitt så tittar vi på tävlingen mellan TV4 och Sveriges Television om eftermiddagstittarna.
Mm. Vi kollar också upp hur det går för Aftonbladet som ju ska lansera sin radiokanal. De verkar förbereda sig ännu mer. Vi tittar lite på reaktioner från förra veckan angående Jakob och AI-ljud. Spelar Sveriges Radio Jakob AI-låten längre?
Mm. Och så går vi igenom Acast affärsmodell. Häng med!
Olle, den här veckan så har det varit en fight mellan SVT och TV4. Inte på det direkta sättet, men på det indirekta sättet i, kan man säga, tablån. Det får man nog säga, för att det är ju tablå i meningen att det går inte marknätet längre. Men det går i alla fall i TV-TV och det går på Play. Den eftermiddagssatsning som SVT då gör med Sverige Live, som ju då konkurrerar direkt med TV4s, ja, numera ganska, har de ju kört länge, långkörare, som ju heter Efter 5. Det här är ju, jag tycker att det är lite speciellt på flera sätt, eftersom att dels så är det ett SVT då som direkt går i konkurrensläge med en kommersiell kanal. Behöver man det, kan man ju undra. De har ju haft massa andra program där, Fråga doktorn och så vidare. Men sen så är det ju såklart speciellt där som vi bara har typ 2 tv-kanaler som skulle kunna göra den här typen av satsningar. Och du har kollat lite på vem som vann, va? Tittartävlingen.
Ja, exakt. Dagens Media har ju följt upp det som MMS har plockat upp. Och det är ju, alltså, Sverige Live i SVT har fått flest tittare. Och det tyckte jag egentligen inte var så konstigt. För att SVT är ju en större tv-kanal, når fler. Och kanske når framförallt fler i det här lite äldre segmentet. Men sen så tittar man ju också på hur har Sverige Live slagit mot TV4s Efter 5. Och där ser man ju då efter en vecka att TV4 har tappat 45 000 tittare per dag enligt MMS.
Och av hur många? Liksom, vad är procentuellt? Är det 10%? Är det...
Ja, du, det var en jättebra fråga. Den siffran hade inte jag här. Men det är ju ändå ganska många tittare. Men TV4 tröstar sig med då att det är en, framförallt de äldre som har lämnat för Sverige Live. Men jag tänker att, alltså, på ett sätt så brukar det ju vara bra när det är flera i samma tidsslott. Även fast man liksom på pappret konkurrerar om samma tittare, så brukar det ju också expandera formatet eller tiden. Och det såg man ju med TV4 när de startade Nyhetsmorgon. Att det var ju liksom någonting som bara fanns på lördagar i SVT. Men visst är det konkurrens om tittarna på morgonen. Men totalt sett så har det ju varit bra för både TV4 och SVT att det finns 2 program där på morgonen. Mm. Samma tänker jag faktiskt också gäller här. Att man etablerar det här beteendet att man kollar på TV efter 5. Det är väl bra om SVT hjälper TV4 med att sätta sånt beteende. För det har ju alltid varit TV4s utmaning. Kommer inte jag ihåg på rak arm vad den satsningen man hade innan Efter 5 hette. Men den, jag minns att jag var och tittade på när de drog igång den på centralstationen i Stockholm. Hade någon live där en vecka. Mm-hmm. Och då där.
Var det med Carina Berg och Carolina Gynning och dem? Som hade liksom en hel drös av kvinnliga.
Exakt.
Var
det TV4?
Ja. Ja, men det kommer jag ihåg, att de körde där uppe på någon höjd på centralstationen. Att det var centralstationen som var fond på något sätt.
Förkväll hette det.
Förkväll, ja.
Mm. Och ja, 2006-2007 var det då. Och då var det Carina Berg, Marie Ljungstedt, Caroline Gynning och Alexandra Pascalido och Kayo, sångerskan.
Just det. De försökte etablera sig redan då.
Ja, och det liksom var väldigt svårt att få fatt på den där tittaren. Kanske för att man var helt ny, kanske för att det var fel format. Men jag tänker att det är positivt här för hela segmentet. Men sen är det väl också ett krig här mellan TV4 och SVT generellt. Jag tänker på den stora fighten som ju SVT varit väldigt upprörd över. Det är ju att Bäst i test köptes över till TV4. Visserligen då från ett produktionsbolag, men SVT menar ju att det var deras som baby, och de som hade byggt upp den, och det var de som hade castat de här skådespelarna, David Sundin och Babben Larsson. Och att liksom man blev bestulen då på ett pangprogram som lockade både unga och äldre till tv-soffan samtidigt. Ja, ett unikt program. Och så på något sätt, där fanns det liksom, det var väl startskottet på den här striden mellan TV4 och SVT. Men den lär ju inte vara slut med den här fighten, tänker jag. Sen är det väl också, tänker jag, det tredje här som jag har funderat på under veckan är ju att SVT har ju haft ett program, sen har det inte varit lika långt igår kväll. Mm. Och det är inte så att TV4 har varit liksom okonkurrerade under den här tidslotten. Så att,
jag har varit fråga doktorn och så vidare.
Ja, men exakt. Så att det är ju inte så att, att SVT kliver in och gör någonting helt banbrytande här. Det är skickligt paketerat av SVT, men det lilla jag har sett så är det ju liksom ett upppoppat god kväll, om än på märkligt placerade barstolar, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag var med den här första premiärveckan. Och man ska väl säga ytterligare lite perspektiv då på det. Det ena är ju att TV4 la ner då sin sändning Marknätet den här deras första vecka. Vilket ju framstår nästan som en strategisk placering av SVT. Det måste det vara, va? Att veckan som den här gruppen då, som gärna slår sig ner framför TVn, 65+, inte längre kan skruva in TV4 via sina antenner, så startar SVT ett nytt TV4-luktande format på efter femslotten där. Mm. Det måste ju ha varit medvetet.
Ja, det är intressant. Terrakom-teoremet som vi kallar det då i mediepodden.
Mm. Just det. Men det andra är väl också det man ska säga som bakgrund till din take där på förkväll. Att det som har hänt de senaste åren är ju att det har uppstått ett nytt tittarbeteende. Som jag inte tror TV4 har fostrat fram. Utan det bara handlat om att det har varit rätt timing. Som där man då har börjat testa att förlänga Nyhetsmorgon. Fortsatt med Nyhetsdagen. Och så liksom krokade det in i efterkväll också. Så att det är den här sällskaps-tvn verkar fungera nu på ett helt annat sätt än vad det gjorde för flera år sedan. Vilket jag inte riktigt begriper. Men det, så framstår det ju. Mm. Vad tror du om det? Det är väl inte TV4 som har skapat det beteendet? För de har ju försökt, som du säger, i flera år.
Ja, nej men visst. Och sen så kanske man behöver liksom rätt format och rätt programledare och rätt tonträff för att verkligen också befästa det beteendet. Men absolut, jag har också svårt att förstå varför det sker nu när man liksom snarare pratar om en TikTokifiering av all mediekonsumtion och att den flyttar bort till den lilla skärmen och att den blir mer och mer klippbaserad och så. Men det ska man att TV4 har ju varit väldigt duktiga på det, att också göra TikTok-klipp på sina program. Och det är väl kanske därför live, eller de här liksom längre flödesprogrammen funkar bra. Därför att det går alltid att klippa ut saker och skicka ut i algoritmen och hoppas på det bästa, eller?
Ja, kanske. Men som sagt, det som har hänt och som är den stora skillnaden på det som är Nyhetsdagen och Nyhetsmorgon mot det man har försökt tidigare, det var ju att man tidigare försökte göra kanske mer, om man nu bortser från förkväll, mer av ett CNN-aktigt upplägg som var mer sterilt då kanske. Alltså, det hade SVT också som hade nyheter dygnet runt. Det blev som en enda lång nyhetssändning som aldrig tog slut. Nu är det ju mer avslappnat och Nyhetsmorgon-aktigt då. Och man ska ju också säga att det kom en nyhet här i veckan att Nyhetsdagen förlängs då, eller de permanentar det. Det var ju ett försök att testa, kan vi få ekonomi om vi fortsätter att köra typ Nyhetsmorgon hela dagen. Och så har de haft en liten redaktion som jobbat svinhårt, verkligen, med att bygga innehåll som inte bara, för det var ju tanken från början att återanvända väldigt mycket av det som hade varit tidigt på morgonen, liksom när de som tittar klockan 14 hade kanske inte varit uppe klockan 6 och kollat på Nyhetsmorgon, så kan man återanvända en del av de inslagen under hela dagen. Men de har ju jobbat hårt med att bygga egna format under nollbudget i princip, de här som har anställt, och uppenbarligen då gjort ett tillräckligt bra jobb för att det ska finnas ekonomi om man vill permanenta det då. Men det är väl dit som jag vill komma då, att själva kvaliteten i det här Sverige Live, de har ju sådana enorma resurser, SVT såklart. Men de har ju också haft problem med att konkurrera med TV4s mys-tv, upplever jag.
Mm.
Alltså det är obegripligt att morgonstudion är så kall fortfarande.
Mm.
Alltså i ljuset, i tilltalet, det är ju... Och nu får jag ju med brasklapp då, för att jag är ofta på Nyhetsmorgon eller jag har liksom ett återkommande uppdrag där. Men det är ju stor skillnad. Jag har varit mycket i morgonstudion också för den delen. Och jag var med i Sverige Live den här veckan. Apropå då hur formatet är. De har ju verkligen då försökt att få in färger, försökt att få in värme, ta in soffan igen, som de inte har på morgonstudion till exempel.
Mm.
Sitta mycket i soffan, mycket babbligt ska det vara. Och så varva lite med barstolar som du säger och sådär. Men ganska dåligt producerad får jag säga. Men det kanske har att göra med att det är första och andra veckan. Men det är mycket konstiga klipp och det ska vara snabbt. Mm. Men det ska vara tillbakalutat. Och det är som att de lajvar TV4 på ett lite komiskt sätt tycker jag.
Ja, men det där är väl ett Jan Helin-legacy, är det inte det? Alltså när han kom till SVT så gjorde han ju om morgonformatet och tog bort sofforna, tog in Karin Magnusson och plockade in mycket från Aftonbladet TV och deras framgångsrika morgonformat. Det är väl lite det som lever kvar här också. Men jag håller med, alltså det är ju en klassskillnad mellan de två. Men med SVTs Sverige Live så får man väl ändå ge det lite mer tid innan man dömer ut det helt. Men det är klart att TV4 är mycket bättre på myset som du säger, och det är väl det man vill ha sådär på eftermiddagen.
Mm. En liten anekdot då från mitt besök där.
Mm.
Det var ju att det var komiskt när jag då klev in i studion och skulle prata om Jakob då, den här AI-låten såklart. Så klev in i den här studion. Det är samma Aktuellt som i Aktuellt-studion och Morgonstudion-studion, by the way. De bara olika hörn som de filmar i. Men då så ser jag först studiomannen, hej, det är du från TV4. Och så ser jag kameramannen, nej, det är du från TV4. Så inser jag snart att i princip hela gänget, i alla fall tre stycken, är från de som jag alltid ser på Nyhetsmorgon där bakom kameran.
Aha.
Och så tänkte jag, vadå, är det samma produktionsbolag? Det kan det inte vara. Nej, nej, men du är ju frilansar bara. Så de hoppar fritt där emellan de olika tv-studier. Tyckte jag var lite speciellt ändå.
Ja, men mysigt ändå. Att det är liksom, man bråkar i spalterna, men sen är det lite samma folk som producerar. Ja. Och det vet vi ju att SVT har ju rekryterat från TV4 till det här formatet också. Det har ju TV4 varit upprörda över. Sen så läste jag en intervju med Viveka Hansson i Dagens Media där hon säger att jag tycker det är trist att SVT väljer att lägga sina pengar på sånt som de kommersiella medierna redan gör.
Mm.
Det borde jag ha tagit upp som en spaning inför året. Alltså att debattklimatet kring public service påverkan på de kommersiella medierna, att det kommer fortsätta skruvas upp under året.
Men inte det är väldigt rimlig, det var ju det som jag inledde med här också, inte det är en ganska rimlig kritik. Alltså om vad man nu ska satsa på, det här var ju tidigare slott där det gick, vad hette det, God kväll, eller hette det Fråga doktorn och så vidare.
Mm.
Är det inte rimligt att ifrågasätta? Varför måste de göra exakt som TV4?
Ja, men det, vi har väl landat i här att de inte har gjort exakt som TV4, och jag är ju av den åsikten att det här gnället som TU och tidningen också håller på med, att SVTs, när de skriver nyheter, konkurrerar med dagspressen och lokalpressen, att det är liksom, mitt svar är på något sätt, ja, men gör bättre TV så kommer ni vinna tittarna, eller gör bättre artiklar så kommer ni vinna läsarna. Alltså det är på något sätt omöjligt också att ge public service ett uppdrag att försöka lyckas med sånt som ingen annan lyckas med. Alltså ska de bara ägna sig åt sånt som ingen vill lyssna eller titta på. Det är också ett konstigt uppdrag att ge med offentliga medel. Så att, jag köper faktiskt inte det, utan jag tycker att det är helt rimligt. Och att gå tillbaka till den här väldigt hårda förhandsprövningsidén, liksom att någon sorts myndighet eller nämnd skulle godkänna alla nya program som SVT eller Sveriges Radio skulle börja producera. Det känns liksom ungerskt nästan. Alltså att ha någon sorts smakdomare som ska bedöma om public service får eller inte får försöka nå sina tittare och lyssnare. Ja, det vore konstigt tycker jag.
Vi får se hur det utvecklar sig. Jag håller ögonen på det. Apropå att rekrytera från andra medier så noterade jag att Aftonbladet nu har rekryterat Sveriges Radios tidigare utbudsdirektör Kajsa Lindberg för att då ta fram planer för hur man skulle kunna göra då FM-radio som man har sökt sändningstillstånd för. Man skulle säga att de inte har fått det, men då har man alltså känt sig så trygg, och det kanske man har fog att göra för att man kommer få det här sändningstillståndet och att man ska ha en radiostation, Aftonbladet, framåt. Att man har anlitat Kajsa Lindberg. Ja. Det är kul ju.
Ja, lite kul. Jag först tänkte jag, vem är det här? Jag kände igen hennes namn. Sen kom jag på att det är en person som har florerat i Mediepodden också på den tiden hon jobbade på Sveriges Radio. Så det är väl också vaket och intressant av Aftonbladet att ta en sån etablerad public service-person att sätta den här nya radiokanalen på marknaden.
Det handlar ju då om att de skulle lägga ner massa program i P3, väl, som hon var med och pratade om i Mediepodden, var det inte det?
Det var det, och sen så handlar det väl också om P3 när de tappade väldigt mycket lyssnare innan de gjorde en stor omgörning och bytte med till det här flödesbaserade.
Just det.
Och de hade väldigt svårt att locka unga lyssnare, då tror vi intervjuade henne här.
Just det. Ja, hur som helst, de säger i något pressmeddelande här, nej, på LinkedIn skriver Kajsa Lindberg att Aftonbladet har idag flera stora poddar, att addera en direktsänd radiokanal skulle vara pricken över i-et och en tydlig seriös satsning på ljudberättande i Sverige, och att hon har fått i uppdrag då att tillsammans med flera duktiga medarbetare på Aftonbladet ta fram en skiss för den nya kanalen, innehåll, profiler, tablå, problem, poddar med mera. Ett riktigt panguppdrag och en väldigt rolig start på det nya året, säger Kajsa Lindberg.
100%igt LinkedIn-inlägg. Orkar du med en mediehistorisk anekdot?
Ja.
Den är väl 20 år gammal, 2005. För då startade Dagens Industri en tv-kanal som heter DI-TV. Och då gjorde man det för att det fanns en ny möjlighet att börja sända en marksänd tv-kanal. Och man var så säker på det att man byggde upp den där under 2005. Och jag tror att man la ner över 100 miljoner på den satsningen. Och istället då så gick det här tillståndet till ett gäng andra tv-kanaler, men inte DI-TV. Och det är ju samma sak här egentligen. Alltså att man måste ju också på något sätt rampa upp och visa att man har en plan och en idé. Men till syvende och sist så är det ju inte Aftonbladet själva som bestämmer om de får sända marksänd radio eller inte. Jag tror att de har ganska goda chanser. Men det finns ju alltid en risk att man investerar för mycket. Sen tror jag inte att Kajsa Lindberg kostar 100 miljoner kronor som DI la ner på den här DI-TV-satsningen. Men det är ändå en intressant parallell, tänkte jag.
Vi fortsätter med lite smått och gott då. Apropå att vi är inne på radio så kan vi fortsätta att prata om ljud och följa upp det som vi pratat om här nu i två avsnitt om topplistelåten. Vad heter den nu än? Jag vet, du är inte min. Är den så den heter, va? Jakob. Jag vet fortfarande inte hur man uttalar det, och det vet ju ingen eftersom att de här kan ju inte svenska, de som har gjort den här låten. Det danska skivbolaget Stellar. Så de har ju inte uttalat sig någonstans, vad jag har sett. Men de har ju nu, är uppe i nästan en, ja, ganska exakt 1 miljon lyssnare i månaden. Och ligger fortfarande på första platsen med 174 000 spelningar hade de igår. Det är ju speciellt. Hur som helst, uppföljningen då, det har varit många som har hört av sig faktiskt om det här. Det är ju, engagerar ju så otroligt mycket när det blir den här, så att första konsten som etablerar sig så djupt i svenska folket. Dels så har vi hört ifrån, ja, det var en person på Google ju som mejlade oss, eller hur, Olle?
Exakt, och berättade om, ja, men hur man ser på det här från liksom Google-sidan. Att man har ett ansvar då som producent av AI-genererad bild och ljud. Och det har ju Google ett verktyg för. Har man ju då ett ansvar från och med i sommar, om jag förstått det rätt. Ett EU-direktiv att det ska vara tydligt för användaren.
Jag kan läsa här i mejlet då. De skrev så här. I sommar är det tänkt att EUs transparenskrav och regler för märkning av AI-innehåll ska bli fullt tillämpliga i Sverige och övriga EU. Tidigare får man hoppas bli förmodligen EU-kommissionens code of practice klar. Den ska definiera exakt hur märkningen ska se ut tekniskt för att uppfylla lagens krav. Organisationen C2PA kanske han uttalar sig om, styrs gemensamt av flera världens största teknik- och mediebolag, där Google är ett av dem, men här finns också BBC, Meta, Sony, OpenAI med flera. Och målet är att få teknikjättar och publicister att samarbeta för ett gemensamt språk för digital sanning, där märkning då kan förmodas bli en viktig del. Men det här är ju det svåra då. Alltså, hur gör man den där märkningen? Och när ska den kliva in? När ska den bli verklig? Google har ett eget verktyg som heter Synt ID. Den ligger sedan en tid inbäddad. Så att om man gör något med typ ja, VO3 eller vad de här olika verktygen heter, Gemini och Nano Banana, då så på något sätt så menar Google att de har kodat in en slags vattenstämpel som gör att hur man än använder den bilden eller videon så kommer det stanna kvar. Och man kommer liksom därmed kunna se att grunden till det här verket som någon då vill granska är AI.
Mm.
Men det kommer inte synas för det mänskliga ögat då, eller örat är tanken.
Mm.
Det där är ju spännande. Men det kräver ju då att det är Google som har varit grunden till det. Men skulle det gå att hitta en standard hos alla då, de som i alla fall är cutting edge, driver den här typen av verktyg, så skulle man kunna få en stämpel av att här har det varit AI i botten.
Mm.
Men då är ju egentligen problemet, är det så problematiskt då? Om vi sitter här och skriver ett manus i mediepodden där AI har varit botten, och sen har vi byggt vidare på det. Ska vi då stämplas som ett AI-avsnitt här till exempel?
Mm. Och det har vi inte gjort bara för tillhetens skull.
Just det.
Men det finns ju två saker som jag tänker. Dels är ju det här direktivet, alltså som upphovs person, och jag gissar också som plattform så kommer du behöva ha koll på de här frågorna. Och det är klart att om en musikfil innehåller en vattenmärkning att här finns det AI-genererat, då är det ganska lätt för Spotify till exempel att liksom lägga den lilla ikonen på den låten. Sen är det ju upp till lyssnaren att bedöma om man vill lyssna eller inte. Sen så den andra delen är ju att det finns ju en ganska tydlig rörelse mot att skydda upphovsrätten mer, och där finns ju idéer kring att AI-genererad musik ska ha en lägre ersättning till exempel än en helt mänskligt skapad musik, och det är klart att det här är ju också ett sätt att så här, särskilja de två. Men sen är det är ju ingen som vill förbjuda AI-genererad musik eller bild eller video, utan det handlar ju mer om hur att det ska vara tydligt för användaren och att man också ska liksom kunna på något sätt spåra det. Det är väl så jag tänker att man ska se på de här försöken.
Mm.
Men det är ändå intressant. Jag kände inte till att Google hade kommit så långt, så det var lite upplysande för mig. Jag började läsa på kring det här direktivet och tycker att det verkar ändå röra på sig i spännande riktning. Lite grann som vi hade varit inne på, att det kommer ju ske saker här där de globala techjättarna utmanas av lagstiftning och EU-direktiv och annat för att liksom styra dem i en riktning som samhället kanske vill ha.
Mm.
Samhället kan ju acceptera, och många musiklyssnare kan ju acceptera AI-genererad musik, men man vill veta om det.
Mm.
Du, en sak kopplat till hela den här Jakob-grejen, jag vet inte om du har sett en ganska framgångsrik låt, en svensk musikalartist som varit med i Mello som heter Jakob Karlberg.
Ja, jag såg det. Jag har också bearbetats av deras pressperson. Mycket.
Ja, okej, jag förstår. Jag tycker att det var vaket gjort att han heter Jakob. Han har alltså gjort en cover på Jag vet du inte min, alltså AI-låten, och sjunger ju den och spelar den på ett, ska vi säga, väldigt Jakob-nära sätt. Och jag vet du är inte min. Dina löften blev ingenting, allt jag gav. Han har varit med i tv och spelat den här låten till och med. Det blir någon sorts mental hjärnsmälta, säger man inte, härdsmälta hos mig när jag försöker tänka på vad det här är och vad det betyder.
Ja, precis. Att någon besjälar det obesjälade då. Och jättesmart PR-kubb för att etablera den här Jakob som ingen visste vem det var. Jag kommer inte ens nu ihåg vad han hette mer än efternamn. Men ja, det var väl något kanske då. Mm.
Ja, men det betyder ju då, för det var den frågan som jag inte riktigt hade klart för mig. Kommer den här Jakob-låten kunna spelas i Sveriges Radio? Kommer den komma upp på Svensktoppen?
Mm.
Den här låten, covern, kan ju definitivt göra det.
Kan den det? Ja, det kan den väl då, ja. Ja, det är också jäkligt märkligt ju. Men det pratade vi väl om förra gången, tror jag, om det här norska bandet som hade gjort en AI-hit och som blev bokade på spelningar och som då bestämde sig, men då sätter väl ihop ett band och spelar den här låten som har gjort en AI-hit på. Mm. Pratade vi om det förra veckan?
Nej, det gjorde vi inte.
Nähä. Apropå då, för då slutar det ju plötsligt, eller slutar det vara AI då? Alltså, det, då blir det konst som vi tycker om.
Mm.
Är inte det jäkligt konstigt? Utöver det då, det finns ju flera saker. Mm. Först, som ett svar på Sveriges Radio, jag kollade med dem faktiskt den här veckan för att jag såg att den hade börjat spelas på P3. Och då tänkte jag, är den inne på någon lista nu och roterar? Men då så svarar pressavdelningen på Sveriges Radio att så är inte fallet. Men de spelar ju den ibland som referens. Den har spelat till P1 till exempel, när man har pratat om den och sådär. Men den är inte inne på roterar på någon, vad nu kallas, A-lista och B-lista. Allt vad det heter, det här redaktionellt utvalda låtarna. Mm. Det andra som jag tänkte var intressant är ju, om man går in och kollar på Spotify Top 50, så var jag inne här i veckan och kikade på vilka övriga är som är uppe. Finns det fler AI-verktyg? Deezer hörde till exempel av sig här veckan och menar att de kan märka ut alla AI-låtar i sitt verktyg. Det funkade så där när jag gjorde ett stickprov på det. Men de jag testade med då, så hittade jag framförallt en som heter Flygplan från gruppen 10,2. Tänk om alla flygplan på himlen och stjärnor, när de börjar falla, vad önskar jag mig? Som ligger också på topp 50, som är just nu uppe i 1,7 miljoner spelningar och som kanske snittar på 30 000 spelningar om dagen eller så. Jakob är ju, by the way, uppe med flera. Det är inte bara den här ettan, han har ju hela sin EP på topp 50 här snart. Men då så hörde jag mig till 10,2% på TikTok eller Instagram eller vad det var och fråga, är det här? Det här låter ju väldigt AI. Och då så sa de, ja, rösten är AI, det övriga är typ inte AI. Vi har gjort en TikTok här där vi förklarat vår metodik. Men då har vi åtminstone två olika artister. Jag vet inte, då antar att man säger att det är AI som är uppe på svenska topp 50. Och vi är inte ens inne i februari än av 2026. Ja, det är spännande ju.
Ja, men, och det betyder ju också att det kommer ännu fler motreaktioner. Vi pratade ju om några förra veckan och det där väl dyker upp ännu fler. Jag tänker att den här mänskliga covern av Jakob-låten är ju en sorts protest eller en reaktion på att det är mer AI på topplistorna. Så att vi kommer kunna prata om det här hur mycket som helst, tror jag, om vi vill. Får vi se om vi hittar de nödvändiga krokarna, exakt, om våra lyssnare orkar det. Ja.
Olle, SvD Junior läggs ner och då har du skrivit i vårt planeringsverktyg rubriken SvD Junior läggs äntligen ner. Varför säger du så?
Nej, men för att min bild är att det inte är någon som har läst den och att man har använt SvD Junior, inte enbart men delvis för att komma åt mer mediestöd. Och nu har det minskat och då lägger man ner tidningen.
Mm-hmm. Okej, du har anat att det fuskar. Du ska ju säga då, på samma sätt som du berättade.
Jag vet inte, jag anklagar ju inte SvD för att fuska här med mediestödet. Men jag menar att för att nå unga läsare så är inte en papperstidning med namnet SvD Junior rätt modell.
Okej, då ska jag ge en anekdot på samma sätt som du gav en anekdot om TV4s marknät här förra avsnittet. Att det är att min dotter läser SvD Junior. Hon tycker den är kanon. Eller läste i alla fall. Ja, men du tycker att det är äntligen, och det kanske är äntligen givet att det är ett sätt att få pressstöd och så vidare. Men vi lämnar den. Finns det fler saker som vi vill nämna i veckan? Acast affärsmodell.
Ja, exakt. Vad Affärsvärlden som gjorde en analys av aktien som jag tyckte var lite intressant. För nu är ju Acast en aktör som inte bara finns i Sverige, men Sverige är ju en stor och viktig marknad.
Distributör av poddar kan vi säga då.
Ja, ljud, exakt.
Och annonsnätverk.
Exakt, framförallt ett annonsnätverk. Det är ju därför som de är på börsen och det är därför Affärsvärlden är intresserad av att analysera aktien. För det här är ju ändå en marknad som ökar. Och då så var det tre saker som jag tyckte var lite intressant när de gjorde en historisk översyn här på aktien eller på bolaget. Och det ena var utförsäljningsgraden, alltså hur stor del av alla befintliga annonsslottar som är sålda respektive osålda. Mm. Och på 5 år har det gått från 22% till 41%. Och förra året som det gjorde liksom ett stort hopp. Mm. Och det tyckte jag var lite intressant. Samtidigt då så har ju annonsutrymmet dubblats de senaste 5 åren. Därför att Acast har ju liksom kommit åt fler poddar och fler marknader. Så de har ju mer utrymme att sälja. Men det har också stagnerat de senaste 3 åren. Sen 2022 så ligger det ganska konstant i hur mycket utrymme de har att sälja annonser i. Mm. Men det intressanta är ju också då att samtidigt som antalet tillgängliga annonsslottar är konstant, har inte ökat, utförsäljningsgraden har ökat, så har priset för att annonsera hos Acast minskat. Mm. Det är också någonting som går i linje med det som vi har pratat om här och som vi har sett även på ett utmärkande på den svenska marknaden. Vi vet ju att det har varit väldigt tufft för poddskapare, men också för många av de här poddnätverken att finansiera. Och det har ju varit ett skäl till att allt fler har gått mot att lägga sina poddar bakom betalvägg. Just därför att annonsmarknaden har varit så tuff. Så det tyckte jag var lite intressant att få lite svart på vitt här från ett av Sveriges absolut största poddbolag. Och sen så när jag läste den så slog det mig, vilket jag visste, men man kan behöva påminna sig om ibland, att vet du vem som är Acast största ägare?
Nej.
Bonnier.
Mm-hmm.
Så att, det är också intressant att Bonnier har en så stor andel på poddmarknaden som man egentligen aldrig pratar om. Vi pratar gärna om Schibsted och deras satsning på Podme. Men trots att Bonnier bara äger 17% så skulle jag gissa att man har större exponering mot poddmarknaden än vad Schibsted har. Så ja, det var lite nyheter för mig här när jag läste den här analysen.
Mm. Olle, jag skulle vilja avsluta med någonting som far lite utanför vårt vanliga område, men det är ändå intressant eftersom det berör den minister som är ansvarig för det som vi pratar om, medier, det vill säga kulturministern. I helgen så börjar ju Göteborgs filmfestival här i Göteborg. Och det tåls att påminna sig om hur stor filmfestivalen är. Det är såklart Nordens största, men det är också en av Europa och världens största om man mäter i antal i publik. Hur många det är som går och kollar på film under en dryg vecka då, som det är här i Göteborg, där varenda lokal öppnar upp och visar film i princip.
Det låter ju som att du gör reklam för filmfestivalen.
Ja. Det gör jag, och det vill jag gärna göra. Alltså, jag satt tidigare i styrelsen, men nu är det 3-4 år sedan.
Men du gör inte det längre? Nej.
Nej, jag gör inte längre. Men av det skälet så var det så ögonöppnande för mig med filmfestivalens storlek. Och så tror jag, i och med att den ligger utanför Stockholm, så blir det väldigt lätt att... Ja, kul att Göteborg har en filmfestival. Men den är stor och har liksom stor påverkan dels på film generellt. Det är ett filmpolitiskt toppmöte som är i samband med den, där liksom man samlas och försöker prata om just filmpolitik. Det är relativt nytt, kan man säga då. Men festivalen som helhet har liksom en stor betydelse i filmens värld. De driver till exempel den enda streamingtjänst med film då som går runt, alltså kommer plus. Det finns inte en enda svensk streamingtjänst som gör det på film. Och det är bakgrunden då till att jag tycker att det är så makalöst svagt då att kulturministern väljer att avstå att invigningstala i år. Då ska vi sätta det i perspektiv att det här är då som sagt en av Europas och absolut Nordens största filmfestival. Det är en filmpolitik som är ganska svag, det är en utsatt bransch, det är en minister som är ansvarig för det, och det är ett invigningstal som har letts av en kulturminister varje år de senaste 48 åren. Men nu då det 49:e året så väljer Parisa Liljestrand att nej, jag tackar för mig. Och det är såklart att det är mot bakgrund av att de förra året blev utbuad. Det här var ju väldigt speciellt. Jag satt i publiken då också på invigningen och spelade in och filmade det. Vilket ju då ökade ännu mer. Det var ju helt sjukt. Och det var också kanske osnyggt av publiken att bua och sådär. Men en kulturminister måste väl kunna ställa sig över det, eller? Jag tycker att det är så otroligt att... genant av en kulturminister att bryta den linjen och bryta framför allt då det forumet som är det största för film, som är en av hennes områdes, alltså hennes ansvarsområdes största medieuttryck, att avvisa det forumet på det här viset.
Det där sista var ju verkligen från en styrelseledamot. Jag menar, filmbranschen är ju en... Det är verkligen marginell företeelse i Sverige.
Ekonomiska, absolut. Ja, men, och det är
och
väl,
även,
det är en del
även
av
hur
det.
Många som går att titta på film i Sverige. Och hon var ju inte heller på Guldbaggegalan. Men jag roade mig med att titta på... Nu har inte kommit någon analys av varken bokbranschen eller filmbranschen för 2025. Men tittar man tillbaka ett år så är ju bokbranschen... Den är ju 4 gånger så stor som filmbranschen. Och är ju betydligt mer nationell. Och skapar betydligt fler svenska arbetstillfällen än... filmbranschen. Så det kanske helt enkelt är så att kulturministern här ser att ja, det här är en randföreteelse som man kan ägna lite tid åt då och då, men det är inte så viktigt jämfört med andra kulturformer. Säger jag för att provocera dig, Emanuel.
Jag provoceras inte så mycket. Jag förstår vad du menar. Jag menar, jag är inte blind för att film i Sverige har minskat. Men som kulturellt avtryck, och ska man säga då, så, ja, avtryck kanske man kan säga, så är ju filmen otroligt stor såklart. Och det är ju också i linje med vad som kritiseras. Att det har varit en filmpolitik som inte har hjälpt den svenska filmbranschen att växa och kunna etableras på sätt som andra länder har kunnat göra. Mm. Ja. Det är klart, det är hennes beslut och hennes regeringsbeslut att göra både det eller driva vilken politik de vill. Jag kan tycka när det finns en sån tillfälle där hela branschen samlas i just en bransch som har betytt så mycket för Sverige, betyder såklart mycket för Sverige också, att då, det blir en konstig signalpolitik. Och det säger jag nu då som icke längre ledamot här, bara för att tydliggöra mitt icke-jäv, men med ett hjärta som är nära dels Göteborgs filmfestival och filmbranschen.
Ja, det hör väl alla lyssnare på podden att du har en stor sked i pajen här. Du brinner verkligen för filmbranschen. Men fair enough, jag brinner för bokbranschen och kan argumentera för den. Parisa Liljestrand var ju då för övrigt och invigde Augustgalen här i höstas. Och då skojades det naturligtvis om hennes famösa citat att böcker är en väldigt viktig del av litteraturen. Men det tog hon med jämnmod.
Det är helt otroligt. Säg.
Böcker är ju en sån otroligt viktig del av litteraturen och kulturen för alla oss människor. Den bär på historier och det bär på erfarenheter som vi kan också föra med oss vidare.
Jag kan inte begripa att jag har haft en kulturminister som på egna kanaler, utan att det är någon annan som klippt ihop, börjar just sitt Instagram-videonlägg med böcker är en viktig del av litteraturen. Det är inte klokt.
Jag vet, men det är lite fulklippt, eller liksom missförstått i sitt sammanhang.
Ja,
ja, men det handlar om fysiska böcker och det handlar ju också om bokhandeln. Så att på det sättet så tror jag att många i bokbranschen, trots att man gör sig lite lustig över det där citatet, håller med henne att fysiska böcker är en väldigt viktig del av litteraturen och att det finns liksom många anledningar att fortsätta ha en stark fysisk bokmarknad i Sverige. Så det var väl det hon sa, om man tittar på hela klippet, men som blev liksom felklippt i början, om en av hennes egna social media directors. Oh, men det får ju en annan innebörd ifall du förstår sammanhanget då, som jag drog här, eller?
Om jag har en sked i filmbranschen så känns det som att du har en sked i Parisa Liljestrand.
Nej. Jag vill bara försvara bokbranschen så gott det går. Och bokbranschen till skillnad mot filmbranschen står ju också i stort sett helt utan politiska bidrag eller statsbidrag.
Okej. Ja. Nu kommer vi alldeles långt bort från mediepodden. Men nu har vi i alla fall fått säga våra olika Parisa Liljestrand-känslor. Vi avslutar väl mediepodden här och påminner om att man gärna får stötta på patreon.com/mediepodden och då får du tillgång till alla våra tidigare tjötiga avsnitt där vi mest kukmätar tävlar oss. Säger man så? Kuktävlar mätar oss. Ja, det var allt för den här veckan. Vi ses nästa vecka igen, Olle.
Ja, hej då.